Det är fredagen den 10 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst. Och nu har äntligen en tid anlänt och Sverige är som bäst, det vill säga försjunket i katatonisk sommarvala. Saftkarafferna immar som hyperrymdsanimationer i sina karaffer. Vadå, saftkarafferna immar i sina karaffer? Vem skriver det här egentligen? Gäddorna orkar knappt lyfta näbben ur dyn och bryggkäran klibbar under sandalsulorna. Det är juli, natur, djur, växter och människor vecklar ut hinner och körtlar mot en topasblå himmel och laddar ultraviolett energi inför heta nätter under flämtande stroboskop och sekretdrypande lakan. Men långt bortom den här urbana dekadensens nätter glimmar ändå den riktigt sanna synden dröjande i älvdansgryningens ånga där fuktiga ängsklockor, baldersbrå och smörblommor inväntar morgonen njutande under eviga stjärnor på luftig myr och ångande äng. I dessa ljusa sommarnätter där ljudet färdas så långt, där försiktiga steg får skygg, skogsfågel och slämmiga paddor att bryta sin vaka för att snabbt kila bort under snår och sly. Gamlandsvägarnas gula morän, uppväxta mittsträng, fångar mjukt upp stegen, ovanför dansar knortmolnen i den svaga vinden. Inte bara platser, inte bara ting tycks flyta samman i dessa nätter, skifta och byta plats, utan också tiden själv och jorden och människornas åldrar. Händelserna rör sig fritt i tid och rum, fritt mellan saga och verklighet, fritt mellan iakttagelse och fantasi. Ljuset faller från ovant håll in mellan tallar och lingonris. Frasande rör sig stegen mellan torkande kråkvicker, glimmande blodnäva, styva renfaner och gulmåra vars hemliga och heliga essenser följer ens väg. Som leder framåt och bortåt i tid och rum, och för att fullborda denna högsommarfresk trädde jag in i poddstudion slutligen, där mina kollegor som vanligt samlats för att uppdatera ni er som firar semester om det viktigaste som har skett ute i politiken under veckan. Och de ska stå till tjänst med det idag. De heter Tove Livendal, Peter Wemblad och Sofia Ek Hallonqvist. Varmt välkomna alla tre.
Tack.
Ska säga det här, jag fick lite feeling igår, då var det en fin kväll och skrev liksom om högsommaren. När jag gick till studion idag, regnet öste ner, sitter fortfarande blöt här. Peter, hur ser jag ut? Som en blöt poddrektör.
Ja, men som att du gör anspråk på att vinna en sån här wet t-shirt-tävling.
Ungefär så. Men gör anspråk, men inte så stor chans.
Jag skulle säga att oddsen är väl inte de bästa.
Du Peter, du är ju tillbaka vid svarven. Hur var semestern, eller första delen av den i alla fall?
Alltså jag ser fortfarande lite snurrig vad jag är här. Vem är jag? Vad är det här för ställe? Jag har varit otroligt utloggad.
Mm. Det är val i höst. Antingen vinner ena sidan eller så vinner den andra, som Dagens Nyheter deras sida brukar skriva. Så du är med på det i alla fall?
Ja, så mycket har jag förstått.
Du var ju nere i Frankrike tidigare. Hamnade du mitt i rekordhettan eller var du där före?
Nej, han åkte därifrån innan det drog igång på allvar.
Ja. Jag var ju i London hela den här veckan. Det var nästan 35 grader där. Och in i en sån här storstad, det var inte riktigt behagligt.
Nej, det är jättekul alltså.
Du, Sofia, vår sommarvikarie, du sliter på när andra ger upp i hettan. Hur har du haft det?
Jag har haft det bra.
Mm. Du har ju fullkomligt sprutat ur det texter, ser jag. Massor.
Ja. Jag tänker hur hade du kunnat skriva fler?
Hon beklagade sig idag på lunchen för att hon hade skrivkramp och jag tittade på henne som jag förstod ingenting.
Nej, det heter massa texter. Och du också, Peter, du har ju verkligen, när du kom sen tillbaka, har du skrivit massor.
Ja, jag vet inte om jag skriver med några stycken, men jag skriver dem väldigt snabbt och det tillhör ju inte mina... Det är ju inte mitt signum att skriva snabbt.
Fast att du har gått in i semestervalet tror jag inte på. Du har suttit med näven i fickan hela semestern. Tove, du är en stackare som vissa personer eller positioner inom Försvarsmakten. Är du aldrig ledig, bara något lägre beredskap ibland? Hur är det med dig?
Jo, tack. Det är bara bra.
Du är med på länk idag, ska sägas.
Ja, det är jag som håller fortet i Östersjön idag medan Peter tar hand om fastlandet.
Just det, för Peter är ju, ja, det vet ni ju säkert att han brukar, eller du Peter brukar ju ofta vara på länk. Idag är du i studion. Du känns nära.
Närvarande på ett annat sätt.
Du har ju en aura av en person som man kanske vill ha lite distans till ibland. Framförallt i diskussioner, så att vi får se.
Idag är det jag som kan ta alla de här frågorna om de gotländska specialiteterna och traditionerna.
Precis, för det är ju så att nu har jag ju hört att turister ombeds ju att inte duscha på Gotland utan tvätta sig i havet. Ni som är en finare sorts turister och kallar er sommargotlänningar, innebär det här att ni...
fastboende.
Fyller ni poolen bara halvvägs upp, Tove?
Oh, nej. Här finns ingen pool, kan jag säga. Här finns en brunn dock, den är väldigt glad för.
Säger ni till bekänten att bara ha hälften så mycket is när de ska röra drajan åt er?
Ja, så är det ju förstås. Mm.
Men vi brukar kyla, lägga kalkstenar i frysen och ha som
is. Ja, det kan jag förstå. Peter, du har ju lite aura att anse dig ha rätt till vatten oavsett vad någon annan säger. Hur hanterar du vattenbristen?
Ja, alltså, precis som Tove så har jag, alltså, å ena sidan bor jag i hyresrätt och har liksom, får inga prissignaler.
Nej.
Och å andra sidan har jag en egen brunn i sommarhuset och där kör jag tills jag får mer konkreta signaler på vattenbrist.
Så min aura var rätt. För du har ju också aura, ska sägas, att minst en gång som ungmoderat pläderat för att vattenförsörjningen ska privatiseras. Har jag rätt där?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag...
Du sympatiserar med saken.
Men jag tycker så här, som gotlänning så är jag väldigt less på... Alltså Sofia har ju skrivit om det här idag. Alltså de här ständiga budskapen om vattenbrist. Det här liksom moraliserandet om att säga nu ska ni, ja, som du sa, det är ju på riktigt så att vi besökare uppmanas att tvätta håret i havet. Bara så här, gör någonting åt det istället för att liksom läxa upp oss hela tiden. För det är inte som att det saknas möjligheter att lösa. Gotland är en ö i omgivet av hav. Det är inte som att det saknas vatten. Det är inte vattenbrist, det är brist på lösningar.
Men Peter, var tvättar du håret någonstans?
Ja, jag har ju begränsat behov av hårtvätt.
Ska vi sluta tramsa och dra igång? Eller vad säger du, Sofia?
Du
får ledsna. Då gör vi så. Och då tänkte jag att vi skulle börja med Peter faktiskt. Du har ju som sagt skrivit och sprutat ur texter som en nypensionerad adjunkt som börjat intressera sig för palmmordet. Vi ska börja med ett av dina alster som hänger på lite av det som har varit en snackis i sommar. Semisnackis i alla fall. Och det rör ju den här Palestina-demonstrationen på eller vid Karolinska sjukhuset i Solna, som många har kritiserat för den genomfördes då alldeles i anslutning till sjukhuset, dessutom av vårdpersonal som hade iförda jobbkläder, alltså som man har då när man jobbar på sjukhus. Ja, Peter, vad tycker vi om detta?
Ja, jag tycker att vi ska tycka att det här är väldigt upprörande, fruktansvärt omdömeslöst.
Varför då?
Ja, men därför att förtroende är liksom fundamentet i sjukvård. Alltså att man som patient ska känna att när jag kliver, alltså dels måste det finnas ett förtroende därför att det är ju, som patient är det ju en extremt sårbar situation. Alltså du ska möta okända människor och kanske dela med dig av din liksom, dina mest intima hemligheter, dina liksom största rädslor. Du ska våga lägga livet i händerna, bokstavligen lägga livet i händerna på någon annan. Och du måste vara liksom fullständigt trygg med att så här, när jag kliver in genom de här dörrarna så tas det inga andra hänsyn än vad som är bäst för mig liksom. Och därför hör inte politik hemma utanför en jag tycker att liksom som vårdanställd borde det vara väldigt lätt att begripa att politik hör inte hemma precis utanför en sjukhusentré. I synnerhet inte när det är en så laddad fråga. Och som har, ja men i grunden liksom handlar om människor. Alltså Israel-Palestina-konflikten är ju i slutändan liksom en konflikt mellan israeler och palestinier. Och det är liksom Israel är en judisk stat. Alltså jag har mycket stor förståelse för att judar i Sverige känner att det här är ännu en sak som gör att de ser sig över axeln.
Mm. Du får rätta mig ifall jag kommer missförstånd här, men som jag har förstått det så är ju då platsen, det här var utanför sjukhuset på en allmän plats. Polisen hade gett tillstånd och sjukhuset var väl inte de som ägde platsen så att säga, eller ägde det här beslutet. De hade informerats, men ingen hade frågat ja eller nej, för det var inte de som bestämde helt enkelt. Så att sjukhuset kan väl egentligen inte lastas, eller sjukhusledningen för det där?
Jag tror Karolinska har ju gjort ett par uttalanden som har varit lite motsägelsefulla. Så i det första uttalandet var de just det här väldigt ganska fyrkantiga och formella. Så här, vi har inte med det här att göra, det är liksom en plats vi inte rår över. Men berättade ju samtidigt att de hade informerats. Och sen i ett senare uttalande så sa de någonting att de också i förväg hade liksom sagt att det här är en olämplig plats. Jag har lite svårt att förstå varför de inte kunde säga det i sitt första uttalande. Att så här, vi har inte med det här att göra, men vi tycker att det är åt helvete.
Okej. Sen att polisen ger tillstånd, för jag menar yttrandefrihet på offentlig plats värnar vi ju. Det här är ju en plats där många människor rör sig. Ska förklara för de som inte känner till, det är ju då Karolinska sjukhuset ligger ju numera, får man ju säga, mitt i stan på en gata då i Hagastaden som är då precis mellan Solna och Stockholm. Borde polisen inte ha gett
utgivare? Jag tycker att det där är lite fel diskussion, eller att man ska hamna i så här laglighetsfrågor. Alltså de som i första hand har gjort fel här, det är ju de här aktivisterna och de aktivisterna i allmänhet, den här aktivistgruppen i allmänhet och i synnerhet de aktivister som går dit iförda sina arbetskläder.
Men bara, polisen har ju ändå med den här saken att göra, det som det är, att vi tillåter opinionsyttringar på offentlig plats, då är det så, eller vad tänker du?
Ja, alltså jag ska ärligt säga att för det har ju precis trätt i kraft någon slags förändring, att polisen har getts bättre verktyg att liksom ändra tid och plats för en allmän sammankomst. Men om den förändringen träffar det här, det vet jag faktiskt inte.
Okej. Vad är det då för grupp som ligger bakom det här som du är så kritisk mot?
Ja, men det här är ju, vad säger, the usual suspects. Alltså, de mest liksom radikala delarna av Palestinarörelsen, det här blir lite förenklat, men liksom i grova drag, det är ungefär samma människor som uppträder under olika namn. Alltså det är liksom både i den eller kanske framförallt i liksom den digitala geografin, men också i den fysiska verkligheten. I det här fallet handlar det om Health Workers for Palestine, kallar de sig. Det är ett liksom löst sammansatt nätverk som finns i flera olika länder, men om du tittar på vilka personer som var där så är det ju i hög grad de samma som man alltid ser, alltså allt ifrån Lorena Delgado Varas, den uteslutna vänsterpartisten, till den här proffsaktivisten som arrangerar på Odenplan i Stockholm och som står och åtalar för hets mot folkgrupp. Det är, liksom, det är samma grupp.
Okej. För du skriver då att en nyckelmening i ditt resonemang att de som demonstrerar makt, inte åsikter, det är ju rubben då också. Och det är ju egentligen lite poängen med kulturkrig, det är ju inte att övertyga utan att dominera och markera vinnare i offentliga rummet. Varför tycker du det blir tydligt den här gången, att det är inte övertyga det handlar om? Eller uttrycka åsikter?
Ja, men där i valet av plats. Ja. Alltså så här, vem som helst som fungerar normalt fattar att det här är en olämplig plats för den här typen av åsiktsyttring. Jag är helt övertygad om att den här gruppen som står där, de vet det också.
Men de
gör det ändå.
Det här har med sjukvården att göra, därför är sjukvården en naturlig punktplats.
Ja.
Då du synar på det.
Ja, men alltså, att det handlar om sjukvården, det är ju ett fikonlöv. Alltså att det här då liksom formellt var en aktion för att frige en palestinsk barnläkare som sitter i israeliskt förvar. Och han, en barnläkare som har välbelagda kopplingar till Hamas. Ja, det är liksom en ursäkt för att köra de gamla vanliga, liksom from the river to the sea-ramserna. Det är liksom, och det är så det också funkar med de här, att man liksom byter hatt och byter namn. Alltså man kan hitta olika sätt att så här, hitta en väg in till, ha olika sätt att hitta en väg in till samma manifestation, samma budskap.
Nästa fråga som inte jag helt har begripit, det är de här som var vårdanställda och uppträdde i kläder som man har då på jobbet. De tillhörde, vad jag förstår, inte Karolinska sjukhuset. Var de anställda någonstans?
Ja, det här, nu bygger jag det här på andras uppgifter. Det här har inte jag kollat upp själv, men det var ju någon privat vårdgivare, privat vårdcentral, eller om det var en barnavårdcentral. Det var ju någon av frontfigurerna som var barnläkare i alla fall.
Okej. Och det här med att yttrandefrihet gäller även vårdanställda har ju använts emot.
Jag skulle vilja lägga till en sak. För grejen, det här, om du tittar på de här health workers för Palestine, det här med att uppträda iklädda liksom vårdkläder, det är ju det är ju ett tillvägagångssätt de har. Alltså det händer, jag har inte sett det i Sverige, men att man uppträder i liksom bussarong och läkarrock och man slänger ett stetoskop över nacken, men där liksom det står Health Workers for Palestine på kläderna, det vill säga det är liksom ren så här merchandise som de har. Så det är ett modus operandi att liksom uppträda, så att säga, att parasitera och exploatera sin yrkesroll för att få någon slags moralisk auktoritet.
Jag blev lite full fniss nu, för jag kommer ihåg filmen Airplane från 1980, när sjuksköterskan frågar, finns det någon doktor här? Och då sitter ju han, vad heter han, nakna pistolenmannen, med ett stetoskop. I'm doctor. Det är ju liksom, jag vet inte varför just stetoskop har blivit så här, men ja.
Ja, nej, men det är liksom en tidlös och... tidlös symbol för yrket. Då, liksom. Ja.
Men om vi går tillbaka till resonemanget då, det här argumentet att alla vårdanställda har ju också yttrandefrihet och att den bör ju inte beträda tillbaka. Vad är ditt svar på det?
Ja, men absolut. Men ha omdömet att uttrycka det någon annanstans och gör det inte i dina arbetskläder. Det är inte svårare än så.
Vad tycker ni andra om Peters resonemang som ni har läst och hört honom nu? Sofia, är du på Peters sida här? Landar han rätt?
Absolut. Ja. Jag tror att det är väl två aspekter egentligen. Det ena är ju den indirekta effekten att du går förbi den här typen av demonstration. Du ser att den här typen av demonstration finns och när du sedan söker vård så är det en viss osäkerhet i vem är det som möter mig i vården? Vem är läkaren som möter mig? Men sen är det också aspekten för de patienter som har varit där inne, ska ut, kanske har fått ett cancerbesked eller går igenom väldigt svåra saker i livet, som måste ta sig igenom det här fysiska rummet där du inte ens är fredad från politik i en väldigt skör stund i livet. Det är ju ett tydligt tecken på hänsynslöshet, tycker jag.
Hänsynslöst, vad säger Tove?
Jag har ingen annan åsikt än den som Peter och Sofia har. Men det finns ju i somlig aktivism, så är det ju här med att man sätter sin egen kamp före alla andra hänsyn. Jag tycker det här är bara ett uttryck för det.
Jag har ju fått mejl av flera som deltog i och sen, de illustrerar ofrivilligt min tes. Alltså dels så går de till storms mot massa saker som jag inte har skrivit överhuvudtaget, men där det är så extremt banala resonemang. Så hur kan det vara förkastligt att liksom förvänta sig att våra kollegor protesterar mot folkmord eller liksom kör alla de här ramsorna? Det finns liksom noll förmåga att se det här ur något annat perspektiv än sitt eget. Så i den meningen, det här är ju en sekt.
Ja, precis. För jag ska citera en annan, vad jag tycker är nyckelmening i din text. För det mest radikala delen av Palestinarörelsen är allt annat underordnat den stora saken, med versaler både på den stora och saken, inklusive vårdetiken och eventuella konsekvenser för kollegor och vårdens förtroende i stort. Och det här är ju liksom en vanlig typ av radikalisering. Det är ju inte bara Palestinarörelsen som har hamnat i det här. Varför blir det så, tror ni, eller om vi börjar, tror du, Peter, att en politisk rörelse tappar alla proportioner, så att säga?
Ja, i den här, just den här rörelsen, så tror jag att det är hög grad, alltså det fanns en betydande brist på proportioner även när kriget i Gaza pågick. Men rörelsen känner ju att den har tappat momentum. Alltså så här, nu är det vapenvila. Det är liksom inte en aktiva krigshandlingar på det sättet. Liksom mindre intresse, alltså så här, då börjar man skruva upp liksom retoriken, metodiken för att göra sig relevant och göra sig liksom bli sedd.
Man är rädd att bli bortglömd helt enkelt, eller?
Ja.
Ja. Tove, samma fråga till dig. När en politisk rörelse sagt, det finns ju andra exempel på politiska rörelser, även fast Palestinarörelsen är väl det bästa just nu, där man liksom tappar sansen helt enkelt.
Mm. Nej, men det är ju så här, sammanhang där man bara lyssnar på varandra, tar liksom inte bemöder sig om att bemöta kritik sakligt, utan då blir det liksom offerkofta på och sen upphöjer den egna saken till att det är den allra viktigaste och den liksom, ja, allting annat måste underordnas det. Och jag kan ju förstå så här frustrationen absolut över både situationen i Gaza och liksom hur framtiden emellan ska bli, så det handlar självklart om liv och död, men det är, men istället då för att så här, vässa argumenten och försöka hitta vägar framåt, så blir liksom det här poserandet det allra viktigaste. Och vi har ju sett också, jag tänker på de här klimataktivisterna som limmar fast sig på landningsbanor och förhindrar trafik och därmed också indirekt då blir orsak till att andras liv ställs på, ibland på verkligen, då blir det liv och död om ambulanser och sådana utryckningsfordon inte kan komma fram. Så att det här finns ju en, och historien är ju full av sådana exempel där man sätter sin egen sak före alla andras, alltså respekten för andra människors liv.
Mm. Och det är ju någonting som... Men det kan man förstås göra, sätta sin egen sak. För det är ju liksom en idé att jag är engagerad just i det här, för det är det viktigaste. Men att man helt enkelt inte förstår att någon annan har andra avvägningar och landar på annat sätt. Det är ju det som är, gör liksom att radikaliseringen blir så totalt blind. Så att säga.
Ja, men också att man inte tar någon hänsyn till att, så här, att även om man delar aktivisternas grundläggande hållning, att man, här, man har vårdkollega, så, här, man har som företrädare för, sitt, för sin profession ett, liksom, ett stort och långsiktigt ansvar för liksom, allas trovärdighet.
Du har fått mejl, sa du. Har du fått något mejl från personer i anslutning till de här kretsen som har förståelse för ditt resonemang och känner att, ja, men du har en poäng?
Nej.
Nej?
Det kan jag lugnt säga.
Ja. Nej, men folk är förbannade alltså, tycker att du är...
Ja, ja.
Alltså, hur kan man prata om det här när folk pågår? Och...
Ja, ja. Det, är, precis. Okay. Det är de gamla vanliga ramsorna.
Okej. Okay. Ja, då har jag skrivit om det. Det är väl ingen egentligen så mycket mening att diskutera vidare. Jag tror alla i studion är helt överens om detta.
Ja, men jag tycker ändå att jag var inne på det lite kort, men att så här, det här är ett, liksom en del i ett mönster. Det är liksom inte en enskildhet. Det här är liksom ett modus operandi som syns in, liksom, utanför Sverige också. Alltså, Storbritannien diskuterar, alltså, en rörelse som flyttar fram positionerna tills någon sätter stopp. Alltså, i Storbritannien förs det nu till exempel en diskussion om man ska förbjuda politiska symboler på vårdpersonalens kläder när de arbetar.
Mm.
Och det är naturligtvis inte föranlett av att det är någon som bär labor-nål. Liksom, utan det är ju Palestina-pins. Alltså, där har den här rörelsen då tagit ytterligare ett. Så att jag tror att man, det finns risk för att det, liksom, det kommer bli nya konfliktytor som man behöver förbereda sig på.
Och jag tycker att det är en jätteviktig diskussion att ha. När du representerar vissa typer av yrkesgrupper så är det, arbetskläderna är ju uniform, alltså uniformordet är vad det heter. Och det är ju för att då visa, precis som Sofia var inne på, att, och också Peter, att när du kommer till den här yrkesgruppen så ska du vara helt säker på att politiska hänsyn inte spelar någon roll, utan du ska bli bemött utifrån dina behov.
Och det här är liksom andra sidan av så här, det kan vara otacksamt om man blir hånad liksom när man tycker att vårdpersonal ska inte ha en nyckelband i Pride-färgerna. Så, ja, men vad är det för strid att ta att liksom någon går med harmlösa regnbågs... Ja, men det här är andra sidan av det. Alltså det här är ju de här aktivisternas mål, att liksom säga att ta ställning för den här saken ska bli lika självklart som en regnbågspinne. Alltså man ska kunna, det ska vara liksom, kunna vara majblomman, regnbågen och palestin.
Liksom. Ja, men så är det klart. Jaha, vi rör oss vidare genom denna regniga eftermiddag. Och då ska vi prata en text som har fått många läsareaktioner i veckan. Mycket beröm och hejarop. Och som så ofta förr då så är det Lena Andersson som står som författare till den. Och Tove, den här ville du prata lite mer om, den här texten. Kan du berätta vad är det Lena har skrivit den här gången?
Jo, det här är ju, just nu är vi ju inne i verkligen sådär valupptakt, och med anledning av att det just nu är ett ganska stort underläge för de borgerliga partierna, så börjar ju redan man ser såna tendenser till nästan eftervalsanalys eller såna förklaring till varför det går så dåligt, och då grips efter olika halmstrån. Är det liksom utspelen som vi i och för sig sitter och kritiserar ibland? Är det liksom tonaliteten? Är det partiledaren? Eller ja, och såna här, alla massa sådana faktorer. Och på marginalen har sånt betydelse. Men Lenas ärende är ju att peka på den verkligt stora förklaringen till varför borgerligheten har svårt ibland att vinna val. Och det handlar ju om att Sverige fortfarande i tanke är så mycket ett socialdemokratiskt samhälle. Vi är inte ett borgerligt samhälle, och när vi har haft regeringsmakten så har inte den använts i tillräckligt stor grad till att förändra den saken. Och jag tror ju att det här är en riktig analys, inte bara därför att jag håller med om den, utan därför att hon också därför att vi ser det här gång på gång. Och när borgerligheten har lyckats så är det ju ofta för att man har... när alliansregeringen tillträdde, då gjorde den det för att säga att vi behöver ha ett annat samhälle. Och då handlade det väldigt mycket om att förskjuta den här, som man sa, bidragslinjen till arbetslinje. Att försöka komma tillbaka till fundamentet för ett hållbart samhälle. Men sen under de här 8 åren så gav man ju istället mycket utrymme till den socialdemokratiska samhällsanalysen, och utifrån den kom nya förslag och nya positioner. Det blev mer en fråga om att triangulera och hitta liksom sätt att säkra övergången från socialdemokratiska väljare. Och då blir det väldigt skört. Om man inte förflyttar människors tankevärld och man inte kan få dem att ändra värderingar i grunden, så kommer det väldigt enkelt att ta tillbaka makten för socialdemokratin. Så att jag tror att det här är en fundamental liksom förståelse som behövs om borgerligheten på sikt ska kunna göra, inte bara fråga om regeringsmakt, för den är ju flyktig, utan att verkligen göra Sverige till ett mer borgerligt samhälle.
Okej. Här finns helt uppenbart massor att prata om. Jag tänkte bara kolla, du nämnde ju för mig innan att många har hört av sig den här texten. Vad är det folk gillar i den?
Ja, men att det är en som uppfattar att det finns en klarsyn i vad grundproblemet är. Och Lena tar ju upp den här makeovern som gjordes under allianstiden för att göra framförallt Moderaterna då valbara, med liksom att de här attributen som på något sätt behäftas med elit och överklass och sådär, att det skulle bort med pärlhalsband och allt vad det var. Men att i grunden så, som sagt, så spelar det ingen roll. Och jag tror att det är många som läste den här som plötsligt fick syn på vad den här underliggande frustrationen är. För just nu så har vi ju en regering som i väldigt många stycken har gjort det den utlovade. Sen kan vi ju liksom, som borgerlig kan man önska att den skulle ha lovat mer eller gjort mer och sådär. Men den hade förutsättningar för sig som inte var alldeles enkla, och dessutom helt beroende av stödet från ett icke-borgerligt parti. Och nu finns det en frustration, men varför belönar inte väljarna det och sådär? Och varför verkar de så lätt lockade av en mer, vad man säger, uppfattat snällare politisk hållning? Och det är väl det som den här texten går igenom och förklarar.
Men Tove, tror du det, du kan förstås inte svara för vad Lena Andersson skriver, men vad du tänker, att alliansregeringen blev för sossiga och därför är det svårt för en borgerlig regering att ett drygt decennium senare vinna valet, är det det som är tesen här? På något
sätt? Men tesen är att vi har liksom en jag menar att socialdemokratin hade en viktig roll i att en gång i i Sverige försöka hitta en mer, vad ska man säga, rättvis utgångspunkt. Det var liksom den här, man skulle kunna säga att det påminner väldigt mycket om den amerikanska idén om att det ska inte spela så mycket roll från varifrån du kommer, utan det viktiga är vart vi är på väg och hur vi liksom kan underlätta det. Klassresorna, möjligheten att även för en arbetarunge ta sig precis dit den vill. Och det var ju, det var liksom en viktig politisk uppgift. Och sen kom vi ju till det läget när staten blev huvudpoängen. Inte individens resning, även om det skedde via ett kollektiv, utan det blev liksom den här staten som skulle ta om hand. Och det har ju gått, det gick ju så långt så att vi har liksom, det har ju skrivits många träffande beskrivningar av hur ett folk som hade väldigt mycket att lita till sin egen förmåga sen kom att lägga den tilliten helt och hållet till staten. Mats Svegfors är en av dem som har skrivit om hur den här berömda tilliten, som vi ju applåderar så mycket, att det kan ju bli ett problem om man säger att tilliten ska vara att staten alltid ska fixa allting, så kommer man inte att odla sin egen förmåga och kapacitet att hantera olika situationer.
Mm. Okej. Okay. Peter, du vill lägga till saker här?
Ja, men jag vet inte om jag Tove har läst den här fantastiska texten på riktigt samma sätt. Alltså, jag uppfattar egentligen Lenas i mycket kort sammanfattning att hennes budskap är att liksom, det Sverige kanske, alltså så här, det är fortfarande känslor som liksom styr det politiska samtalet i Sverige, och Socialdemokraterna är fortfarande bäst på känslor. Mm. Och liksom borgerligheten eller den andra sidan vågar inte lita till sin rationalitet. Och att liksom jag tror att Lena har rätt, men två, jag tror att Lena har fel. Därför att hon efterlyser en väljare, eller väljare som inte finns. Alltså därför att människor är inte rationella. Alltså människor är förutsägbart irrationella. Men politik kommer alltid att styras i hög grad av impulser, sentiment, så allt det där som faller på det, vad säger, irrationella kontot.
Mm. Den lösningen gör jag också, och jag tycker den sammanfattas i följande passage. I en historisk epok utan aristokrati, den liberala ordningens epok, har de med förgivet störst hjärta skapat en ny aristokrati, en lidande och hjälplöshetens aristokrati, ett andligt frälse av utsatta och eftersatta. Alltså det vill säga att högt värderat i Sverige då, som jag tolkar det, är då det som Peter beskriver. Känslor, det är där väljarna befinner sig, och det är också där aristokratin finns i form då av huvudsak vänsterlutande personer. Ja, men socialdemokrater även inom och utanför partiet. Vad tänker du om den läsningen av resonemanget?
Jo, men absolut. Det finns ju där också. Och det är ju det här som jag tror det var Dick Eriksson som någon gång kallade för svaghetens moral. Att det var liksom det som hade kommit att bli dominerande. Men det är också det som har byggt den stora staten. Det vill säga att i grunden så handlar det vilken typ av människosyn du artikulerar. Om du ser på människan i grunden som kapabel, men i då och då i behov av stöd, då kommer det att leda till en typ av stat. Den blir inte lika styrande och dominant som i det svenska fallet. Eller också upprätthåller du och när bilden av att människan i grunden är svag, och då finns det ingen gräns för hur stor staten ska bli och hur mycket den kan planera. Så det här hänger ju ihop.
Mm. Peter, den här aristokratin, lidandets och hjälplöshetens aristokrati, ett andligt frälse, vilka är det? Eller finns de?
Ja, det skulle vi egentligen fråga Lena, eller på att säga.
Name names? Nej, men jag menar att de finns.
Ja, men jag tycker att ändå att Sverige har förändrats i den bemärkelsen. Alltså, Tove tog upp den här skriften Svaghetens moral, som den numera sverigedemokraten Dick Eriksson skrev någon gång kring millennieskiftet eller något sånt där. Idag, alltså, jag tror ingen politiker idag skulle ta svaga, alltså då var ju så svaga grupper var ju liksom ett begrepp som återkom hela tiden i den politiska debatten. Alltså extremt nedlåtande egentligen mot liksom, vissa människors egna förmågor. Där tycker jag inte att vi befinner oss längre.
Men Sverige är väl i mycket ett socialdemokratiskt samhälle, ett icke-borgerligt samhälle. Vi är massa bönder som flyttade in till fabrikerna och blev arbetarrörelse. Svensk borgerlighet, vi har aldrig haft någon Grundtvig, vi har aldrig haft några storstäder, vi har aldrig haft någon holländsk aristokrati som kunde beställa målningar på sig själva. Vi har inte haft ens en dansk småborgerlighet, vi har inget matador i Sverige. Vi är ju ett land där socialdemokratin byggde oss. Alltså, vi kom från ett bondsamhälle, sen så blev det moderna Sverige en socialdemokrati som de borgerliga partierna till största delen har köpt, och det anses ju vara en av våra stora faktiskt komparativa fördelar idag, att vi har effektiva välfärdsstater som tar hand om vissa saker som kan samfungera med ett välfungerande näringsliv, exportindustri och så vidare. Har inte det också det bilden?
Jag tror att den här drömmen om en svensk borgerlighet, eller att svenskarna skulle bli mer borgerliga, det är en hägring. Alltså, så det vi har fått under 2000-talet, det är liksom en ganska stor ekonomisk borgerlighet.
Alltså, för äger borgerliga med bostäder, ja, vi sparar alltså, själva och så vidare.
Exakt. Ja. Och jag tror att under överskådlig tid, det är den borgerliga ådran som den, vad säger, politiska borgerligheten får bygga på. Därför att den här värderingen, ja, som alla vet, alltså värderingar sitter liksom, så det är så otroligt trögrörligt. Alltså jag kan ibland känna själv att trots ett liksom tre decenniers borgerligt engagemang, att jag inte heller liksom i grunden, jag har liksom inte borgerliga värderingar rakt igenom.
Nej, men det är ju för att man kanske förknippar borgerlighet med den där monopolfiguren som har hög hatt och, så där, och frack. Så där vill vi inte riktigt vara, och småborgerligt är ett dåligt ord. Men samtidigt, för nu ska jag slänga in ytterligare sot i maskinen i det här. Det har ju alltid funnits ett motstånd mot den socialdemokratiska utvecklingen, men den har ju inte kommit från borgerligt håll. Där har du liksom Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg, Sven de Blanc, Stolpe, han kanske tillhör borgerliga, men liksom... Det finns ju intellektuella motsträvighet, men de kommer ju också, det är ju också massa bondlurkar som har flyttat in till stan på något sätt. Liksom. Vi är ju sagt inte Holland eller Danmark. Vi har, nej, ju inte den ekonomiska och liksom materiella förutsättningarna för en borgerlighet. Jag kanske babblar på nu. Men Herbert Tingsten var ju inte heller företrädare för den riktigt borgerligheten, tänker jag. Sofia, du var så tyst då. Vad tänker du om allt detta?
Men jag tänker också att det har med historieskrivning att göra i viss mån, väl. Vi har ju ett fantastiskt historia av företagande, av enskilda människor som har skapat någonting. Det borde finnas plats för en borgerlig historieskrivning också. Sen är det kanske inte en strid värd att ta. Men jag tror att den där självbilden, att vi verkligen ser oss som ett i grunden socialdemokratiskt samhälle, jag tror inte att det behöver vara så.
Nej, men det är också en ganska oskriven historia. Jag menar, som jag sa tidigare, när jag pratar om Matador, så menar jag den danska tv-serien Matador som utspelar sig i högborgerliga miljöer. Nu såg jag ganska nyligen någon hävdade att anledningen till att den sändes, det är den bästa skandinaviska tv-serien någonsin i alla kategorier. Ja. Det dröjde 15 år innan jag gick på tv i Sverige, och det berodde på att man på Gärdet satt och man ville bara ha serier om bligande statarkärringar som blev räkta. Man stod inte ut med någonting annat, liksom. Sen ska vi leda så här, för nu kommer jag gå vidare i resonemanget. Vad skulle behövas? För hon har recept också. Det är en intellektuell och kulturell infrastruktur som bemötte klagosånger istället för att sjunga med dem. Chefer som inte hukade, redaktörer som inte slappt godtog lidandets överhöghet, litteratur, konst, teater och filmkritiker med andra estetiska och moraliska utgångspunkter än den rådande. Ja, är det rätt medicin, Peter? Det är ett stort projekt. Det kräver några generationer.
Ja, men... exakt. Det är ett stort projekt. Men jag tror, alltså, här tror jag också att den här ekonomiska borgerligheten som den politiska borgerligheten ändå har odlat fram, alltså den behövs för att sen i sin tur att det ska växa fram en kulturell borgerlighet. Alltså det bästa sättet att vara frispråkig, orädd, liksom gå sina egna vägar, så här, ja, det är ju att vara oberoende, alltså inte sitta i knät på honom, ha fuck off pengarna, eller så här, det är liksom ingen slump att man kan tycka vad man vill om honom, men att så här, Klarnas vd är en ganska stor profil i debatten emellanåt. Så han behöver inte bry sig. Liksom.
Nej. Men tänk om det är tvärtom. Tänk om det är bra att vänstern fortsätter hacka på i det här kulturkriget. Det är väl bättre att vänstern sitter på kultursidorna eller ritar serier i Galago än att de liksom är ute på gatorna och ägnar sig åt att socialisera näringslivet. För jag menar,
ja,
politiskt
absolut.
Har ju borgerligheten vunnit de senaste 30 åren väldigt mycket.
Ja, ja, nej, men precis. De kan, vänstern kan liksom ha kulturen som sitt pet project.
Nej, men precis, och vi kan ägna oss lite, jag kämpar lite mot det här, att de är dumma på P3 och så här, men de får jättegärna hålla på med P3 och sagt, bara de inte socialiserar något näringsliv. Mm. Eller, tänker jag fel nu Tove? Är jag naiv? Kulturen ligger uppskrast politiken.
Nej, men jag håller inte med er. Liksom, Peter säger så här att, nej, men, att det skrivs annorlunda idag, eller att man inte har den här klagosången, men den genomsyrar fortfarande jättemycket av liksom journalistik. Och Hanne Kjöller hade en text väldigt nyligen där hon beskrev hur olika man skildrar bidragsfuskare och skattefuskare. Det är väldigt olika måttstockar med vilka man beskriver dem. Där den som då kommer i situationen att ett bidrag blir förändrat eller så där, då det är liksom, det finns inga kritiska frågor. Det blir inte en diskussion om hur man kan ha slarvat med vissa saker. De ställs inte till den som har tillskansat sig felaktig bidrag, men den ställs garanterat till den som har tillskansat sig genom att fuska med skatten. Så här finns det fortfarande väldigt mycket i hur vi skildrar, och det är ett problem om detta genomsyrar kulturredaktioner också. Därför att det är väldigt mycket fortfarande, även om det är naturligtvis med konkurrens idag och ett mer pluralistiskt medielandskap, så är det ändå de här samtida uttolkarna som avgör väldigt mycket hur vi ser på saker. Och om du läser ett reportage och en sorts frågor aldrig ställs, så kommer det att påverka också hur politikerna agerar.
Min analys i det här fallet, nu har jag väldigt mycket åsikter här plötsligt, men jag går lite igång, jag har varit i London och vilat upp mig här. Alltså är det inte så att den totala offentligheten av den gamla typen som tidigare var helt dominerande har ju blivit väldigt, väldigt mycket mindre? Jag menar, vi har så många, internationaliseringen, digitaliseringen, att alla får delta, det gör ju liksom att hela de samlade kultursidorna är ju liksom en, vad kan de vara, 5% av den totala kulturdebatten idag, när de var liksom 75% för bara 30 år sedan. Och att de likriktas, det kanske inte är så konstigt, men det ska vi snarast jämföra med, tänk liksom en gymnasieskola ute i provinsen där den lokala kulturföreningen som består av 4 nördar i humanistklassen sitter och pratar med sig själva, medan liksom alla andra kulturintresserade, de liksom köper böcker och läser. Det finns en helt annan värld. Vi kanske inte behöver bry oss så mycket om den där lilla klicken, tänker jag, för det finns så mycket andra alternativ idag. Det tror jag i alla fall. Jag tror att...
Där håller jag med dig. Alltså, nu är det lätt att skapa falska minnen, men jag tycker ändå att jag liksom fortfarande kan förnimma, framkalla minnet av det liksom mentala DDR-Sverige som ändå rådde ända fram till, ja, men typ början av 2000-talet. Mm. Och det är ju faktiskt borta.
Ja, men jag menar, jag tycker att man kan tänka och fritt och prata och delta i fantastiska, även jag som enbart är liksom en enkel kulturkonsument har så mycket, jag går ju liksom inte till DN Kultur och läser för att tillfredsställa mitt behov av kulturdebatt. Utan det
Andreas har eldat upp sig nu så mycket så hans tröja är snart ett torr.
Jag vill också bara säga, jag invänder lite grann här mot det här med alltså, att borgerligheten eller att de borgerliga värderingarna främst skulle, liksom, mest skulle synas i det ekonomiska. Alltså, det finns jättemycket borgerliga impulser. De kanske inte liksom medvetet uppfattas så, men då och då så blir vi så där häpna i det offentliga Sverige över att civilsamhället är så livskraftigt och tar sådana initiativ. Och hela stödet kring Ukraina är ju på något sätt en hel manifestation i att samhället är större än staten. Så att det finns i alla delar av samhället skulle jag säga, men det politiseras inte, och det är väl liksom så här poängen med det, men det gör också att det blir mindre synligt i det offentliga samtalet.
Så jag måste höra från dig, och framförallt då som betydligt yngre än vi andra, för jag tror du har ett helt annat och kanske ett rimligare perspektiv. Nej, men för oss 70-talister så är ju liksom 90-talet, 1989 helt avgörande. Och vad tycker du har växt upp i? Du är född på 90-talet någon gång, va?
Ja, 97.
När du fyllde 18 2015, vad var det för Sverige du blev myndig då?
Oj, jag har nog... men jag har alltid uppfattat att jag vuxit upp i ett vänsterland. Men mitt första politiska minne var... jag satt på bussen på väg till skolan och det var 2006. Och jag fick på bussen veta att Fredrik Reinfeldt hade blivit... valt till statsminister, och jag fällde en tår.
Vid 9 års ålder?
Ja. Det började redan då. Och jag vet att jag satt och jag kände liksom hur underläppen började darra när jag hörde dem prata på bussen, och så hörde jag, det var några invandrarkillar på bussen som pratade om att men nu blir det bättre, man får behålla mer av lönen, mannen. Och att jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Och jag tyckte det var så hemskt, för att det här också betydde att massa människor skulle bli utförsäkrade och att det skulle vara svårt att få mat på bordet. Så jag har en...
Ja, så det var inte...
Du grät av sorg.
Jag grät av sorg. För att jag hade en tydlig bild av att borgerlighet och höger, mm-hmm, det var något mycket, mycket dåligt.
Det här känner jag igen från 1991. Då var ju jag i sig då 14.
Men du grät också där, Carl.
Nej, men att det var lite läskigt.
Men här har vi en intressant poäng. Det här skriver ju Lena om också. Att Mats Svegfors då, som då din företrädare på posten, en av de absolut ledande ideologerna inom svensk borgerlighet under slutet av 1900-talet, början på 00-talet. Han ska alltså rösta för en socialdemokratisk regering, nu har han sagt. Och just med anledning då av... ja, men lite det här. Han har sitt bussmoment nu. Han faller en tår. Liksom inte som 7-åring, men då som 77-åring kanske. Det har ju med saker att göra också. Borgerligheten som lite elak, lite läskig, gör Sverige till något lite farligare och ondare plats, helt enkelt.
Ja, men absolut. Och det är det Lena beskriver, att det är liksom det är de här som då och då får högen städa upp liksom efter den här känslofesten. Det är liksom ta hand om baksmällan när det gick för långt och där vi liksom bara skulle ha system som var snälla. Och sen så visade det sig att förtroende är bra, men kontroll är bättre. Och så får liksom borgerligheten ta hand om det.
McKinsey-konsulter.
Man kallas in för att fixa det. Och sen när faran känns överstånden, nu går skjutningarna ner, börjar bli ordning och reda med migrationen, ja, men då får hjärtat liksom, det förmenta hjärtat, större plats igen.
Sofia?
Nej, men jag tänkte när ni pratar kultursidor och vilka som sätter standarden på något sätt. Att för den yngre generationen tror jag det är ingen som läser kultursidorna i stort sett. Men däremot så har det ju influenser från annat håll i sociala medier, och där folk framstår som apolitiska och inte på något sätt gör anspråk på att vara politiska. Men influerar i sociala medier och så vidare, där det apolitiska faktiskt är vänster, alltså det är en vänstervinkling. Jag läste något inlägg av någon igår kväll och satt och retade upp mig om som väntade barn och funderade på vad det är för Sverige som det här barnet ska födas in i, där man kan hamna i fängelse som 14-åring och utvisas hej och hur som helst, hux flux, där personen i fråga inte på något sätt anser sig vara politisk.
Nej. Det där är ju väldigt vanligt, att jag vet vad vi har haft uppe det som en käpphäst på den, att mycket av det som framstår som vänsterpolitiskt för oss som är politiska är ju egentligen aningslöshet ibland. Jag skulle säga att det är därför ofta liksom helt politiskt ointresserade människor, exempelvis de media, kan hamna i vänsterpositioner utan att förstå det, för att det finns en sån enkel bana att glida in där liksom på något sätt. Jag tycker mycket av den påstådda vänstervridningen och journalistiken, det är ingen vänstervridning, utan det är snarare så att man inte har så bra koll på politik helt enkelt.
Ja, och därför att man faller i det här som Lena skriver om, den här liksom, det man sjunger med istället. Så att hade man då kanske gjort en intervju med den här personen, så hade man ju inte ställt kritiska frågor, utan den här personen hade fått utlåta sig över att det känns så hemskt och hotfullt och vad är det för Sverige jag lever i och ska föda mina barn i, om man kan hamna i fängelse som 13- eller 14-åring. Det hade inte blivit några frågor som hade handlat om måste inte den största skräcken vara att som förälder att ens barn hamnar i en situation där det skulle kunna vara aktuellt? Vad innebär det för liksom, synen på föräldraskapet? Alltså det här med att också påtala den agens som alla liksom, fungerande människor har i ett samhälle. Den sortens frågor kommer inte, för då blir det dålig stämning. Mm.
Kul diskussion, hörni. Viktig, jättebra text, Alena. Läs den gärna, ni som inte har gjort det. Tänk och återkom gärna till oss. Det blev lite splittrad diskussion, för det finns ju flera olika spår här. Men jag ville ändå att vi gick på de flesta, för det finns mycket, mycket att prata om och mycket att fundera på framåt. Framåt ska vi gå också här i podden. Kort nedslag. Fotbolls-VM pågår ju numera för evigt, sen så känns det nästan som. Frankrike avfärdade ju Marocko ganska behändigt igår. För nordisk del så är ju Norges möte med England imorgon kanske det mest intressanta. Sofia, ska du se?
Vilken tid är det?
Det vet jag inte, men matchen igår var ganska
tydlig. Spelar det någon roll?
Ja, det spelar all roll för mig.
Jag tror det är midnatt faktiskt.
Nej, det är 21.
21, ja. 21, ja, men då så, då ser jag det.
Ja, ska du sitta upp och ro?
Ja, jag ska se den på lokal, tänkte jag.
Ja, det låter toppen. Mm. Vad känner du inför det här, Tove? Norge eller England?
Ja, jag hade en sån diskussion med en av mina söner, men det är klart det måste bli Norge.
Jag är ju anglofil då förstås, och jag tycker det var väldigt trevligt att vara också i London och få uppleva matchen.
Hjärtat hejar ju på Norge, fast den andra kammaren i mitt hjärta. Alltså jag märkte det när jag såg någon, jag kommer inte ihåg vilken match det var som England spelade. Det sitter väldigt djupt med att England förtjänar en stor framgång. Mm. Alltså de har inte vunnit VM på 60 år. Och liksom alltid, du vet, de här straffmissarna, kvartsfinalförlusterna.
Alltid stor dramatik när England åker ut. Och liksom pressen blir helt vansinniga.
Och blir det dramatik, då blir det förlust.
Men det också, har ni sett, ni har såklart sett klippet It's Coming Home, den gamla sången.
Ja, det var från UEFA EM 1996. Eller
precis, och de sjunger fortfarande den. Och den berör mig varje gång. Jag hejar alltid på England.
Nej.
Det var ju Tyskland som vann med på första golden goalet mot Tjeckien faktiskt, som gick oväntat. England torskade ju då på straffar då mot Tyskland igen. Och det var väl då Southgate, den senare förbundskaptenen, som missade straffen den gången. Det var ju då Gascoigne gjorde ju något fantastiskt mål mot Skottland.
Nu öppnar dammluckan här. Ja,
nu kommer Bosse Hansson en gång. Men han gjorde ju också några riktigt ful grejer när han var 10 minuter sen i någon tackling och åkte ut. Och det var väl hans sista uppträdande, tror jag. Där. Jaha. Kort bara grej. Argentina är ju kvar i VM. Vi fick ju, Tove, du och jag brukar ju befinna oss på samma middag för ett tag sedan, då vi fick faktiskt prata med en person som hade träffat Messi i verkliga livet. Och det är väldigt intressant, vi ska inte säga mer detaljer än så, men det intressanta var hur fast Messi var i kroppen om man liksom ställde sig mot honom. Man kan inte förflytta honom, för det här var då i en hiss där man råkade liksom, ja ni vet. Och det, liksom, det var som en, det var liksom, han beskrev det som en center of gravity. Liksom.
Ja, det var som en sån här, man kör på en grävling, den bara står still.
Exakt. För liksom, Messi har så låg tyngdpunkt. Han liksom har ju sin gravitationspunkt under marken nästan. Så han går inte att rubba.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Man kan tänka sig det. Ja. Om man förstår det, den här maskinen på fotbollsplanen. Man vill ju gärna själv någon gång befinna sin hiss med Messi, obviously. Men att få höra berättelsen om den, det var väldigt spännande, måste jag säga.
Ja, nu, om jag hamnar i en hiss med Messi, då sätter jag in en tackling nu.
Mer fotbolls-VM, ska vi börja köra hydration break i podden?
Nej. Det finns en pausknapp.
Nej, vi ska fortsätta och prata faktiskt mer vatten. Vi ska prata vattenbrist, precis som vi utlovade i det inledande tramseriet då, för att vattenbrist är det ju på sina håll. Ja, inte på min tröja just nu, men i övrigt. Sofia, du har skrivit en text om det här i veckan. Publicerad idag, så du menar, va?
Ja.
Mm. Berätta, vad skriver du?
Nej, men det har ju basunerats ut budskap om vattenbrist, och det är vattenbrist i 11 län nu, eller om man varnar för vattenbrist i 11 län. Och tillsammans med det så kommer det en rad råd om att stänga av vattenkranen när vi borstar tänderna, duscha kort, helst inte alls, tänk på att inte tvätta för mycket, sätt in en kanna med vatten och så vidare. Som om det är det som skulle lösa problemet. Att det stora problemet är ju att våra VA-system är eftersatta. Det har inte funnits en politisk vilja eller stake att faktiskt göra förändring. Så det är en del av problemet. Det är en ganska osexig politisk fråga med VA, vatten och avlopp.
Men det här är ju välkänt att de stora investeringarna gjordes ju på 60-70-talet. Mm. Det är tid för nya investeringar. En del kommuner har gjort det långt från alla.
Precis. Och samtidigt så idag så får kommunerna, de kommunala vattenbolagen får ju inte ta mer betalt än vad det kostar att upprätthålla systemen. Mm. Och en effekt av det blir att det inte finns några prissignaler alls av en överdriven vattenkonsumtion. Så det är fritt fram att fylla poolen och du märker inte av något, det är något nämnvärt på fakturan som kommer i slutet av månaden. Så jag tycker kanske att det rimliga skulle vara dels att man kunde införa någon form av pristrappa där man har en lägre avgift för lägre konsumtion och sedan när det plötsligt går över till en överdriven konsumtion eller så får man faktiskt betala.
Eller höja priser på sommaren när det är torka kanske också.
Ja, möjligen. Det finns många, men att man faktiskt får någon form av signal i plånboken om att men det kanske finns rimligare sätt att bruka vatten på. Och då skulle du också kunna lösgöra pengar för att investera i nya system och sådär.
Mm. Mm. Det låter klokt. Men varför är det så här, vet du det? Att man inte får prisa in brist och framtida investeringar?
Det är ju vattenlagen som gör att man inte får ta ut hur mycket som helst. Mm. Och det finns ju en fin tanke bakom det. Vatten är ju ett livsmedel också som vi i allra högsta grad behöver. Problemet blir ju också bara att det används på andra sätt.
Mm. Men jag menar, el sätts ju, där sätts ju priserna på en spotmarknad hela tiden som drabbar konsumenterna.
Och det är ingen som...
Nej, precis. Så det är väl inte allt för dramatiskt om man skulle kunna tänka sig annat också.
Jag skriver det också för att en sak som har provocerat mig mycket i det här, det är det här förmynderiet, att man ska tala om för medborgarna hur vi ska agera och vad som är moraliskt riktigt istället för att bara sätta ett prisincitament för det ekonomiskt att ändra ditt beteende. När SVT för några år sedan, när elkrisen var som värst, sände tips på att man skulle dammsuga på natten eller inte alls, då reagerade Svensson rätt ordentligt, för man tycker inte om den typen av förmaningar. Och någonstans kunna utkräva politiskt ansvar för att det gång på gång på gång blir vattenbrist. Jag förstår inte varför det inte händer.
Nej, för det är ju faktiskt en fråga som vi har överlämnat till våra politiker. Mm. Alltså, vi konsumerar ju inte vatten som vi konsumerar andra varor. Mm. Alltså, utan det borde man ju tycka att...
Nej, och det finns ju ingen vattenbrist.
Nej.
Alltså det är ju... Mm. När vi pratade om, eller när du skrev den här artikeln, och när det kom den här varningen från SMHI, det var ju liksom dagen efter liksom stora delar av Sverige har varit med om ett skyfall. Alltså det blir väldigt illustrativt att säga, ja men då kanske problemet är att vi inte tar hand om det vatten som faktiskt det rinner rakt ut i havet. Mm. Eller att vi inte, alltså så här, vi gränsar till Östersjön. Alltså det finns ju massa vatten. Det är bara att vi inte har metoderna för att ta
Ja, men jag menar, precis, Stockholms vatten tas ju från Mälaren. Och där tar ju vatten inte slut förstås. Nej. Det kan ju bara ta så mycket som helst. Liksom. Ja. Så att det,
nej, men där var det ju, förlåt, förra sommaren så varnades det ju för vattenbrist i Stockholm också. Men det var ju inte vattenbrist, det var ju en kapacitetsbrist. Alltså att man inte klarade av att... Alltså reningstekniken.
Ja, det är ju själva maskinen är för liten helt enkelt. Liksom. Så det är inte brist på själva vatten utan någonting annat. Jaha, vi ska gå vidare. Oj, tiden rullar iväg. Kort nämna en utrikesnyhet också innan vi går in på favoritment. Det har varit NATO-toppmöte i Ankara. Det är det ju på somrarna. Och är det någon som har följt det? Jag har ju varit på semester. Tove, har du hängt med?
Jag har hängt med, men framförallt har Olof Ehrenkrona gjort det och skrivit en utmärkt text om vad man kan ta med sig därifrån. Och det var ju, jag tror att det var Sofia som utbrast efter att ha läst Olofs text att liksom, äntligen lite goda nyheter eller någonting sånt där, att man blir på gott humör därför att det är... Ja, det fanns en del positivt att säga. Det är ju, vi är ju liksom inne i en period nu när vi hela tiden på goda grunder klagar över att det är så besvärligt med världen. Men det som har hänt på ett år är ändå att NATO-länderna som inte USA på något sätt tagit sig samman och hittat ett sätt att komma vidare och stå stadigt. Och sen fick vi också bärga hem en fin affär för svensk del med Saabs spaningsplan där, Global Eye, som NATO köpt in.
Sofia, vad blev du så glad över när du läste ordet?
Det är lite ljus. Att vi har börjat komma ifrån. Vi har Trump som beter sig på ett visst sätt. Vi har börjat kunna förutse lite hans oförutsägbarhet. Och att vi ändå som Europa och övriga har lyckats enas. Mm.
Jag tror att den här svartsyntheten känns som en 10-talsgrej eller tidig 20-talsgrej. Jag har gått vidare för den för länge sedan.
Jag tyckte att det var väldigt påtagligt, stämningsförändringen. Alltså, tidigare NATO-toppmöten under Trumps presidentskap eller så här, säkerhetskonferensen i München, alltså, då har man ju... Det har ju funnits en rädsla.
Ja, liksom. Vad går åt helvete helt enkelt?
Men nu var det ju en irrelevant president. Som, alltså i praktiken är han ju inte det. Men han har inte alls den plats i rummet som... och som Olle sammanfattar i sin text. Liksom, Europa visar att Europa kan om Europa vill. Sen återstår det massor, men jag tycker att vi har liksom, det senaste året att, har varit ett otroligt... styrkebesked för Europa som liksom politisk kontinent. Mm.
Vi ska gå vidare från dessa glada nyheter och då ska vi till nästa moment. Det har inte poddats i veckan så det behöver vi inte orda om. Däremot ska vi få in en rättelse. Olycklig misstag förra veckan.
Typiskt att när jag är på semester.
Ja, vi pratar ju då om Gong Bao, eller Kung Pao som det ibland transkriberas, den goda maträtten. Jag fick ett märkligt infall då där och påstod att rätten innehöll selleri. Det gör det förstås inte. Kyckling, jordnötter, chili och salladslök. Och det är alltså den senare salladslöken som jag mitt vanvett fick för mig var selleri. I det här fallet går det absolut inte lika bra med selleri, så gör inte så. Fortsätt gärna höra av er om ni hittar fel och missförstånd. Till skillnad från journalister så är vi inte ofelbara och rättar gärna våra fel.
Har du tänkt på en sak, Andreas?
Vadå?
Att halan... Att han ser ut som en salladslök.
Nej, det har jag absolut inte tänkt på.
Men tänk på det nästa gång du skär en salladslök.
Ja, okay. Jag vet inte riktigt vad det ska leda mig någonstans.
Peter refererar till en fantastisk meme som snurrar runt. Där någon faktiskt har just visat hur en salladslök vänd upp och ner ser ut som Erling Haaland.
Okej. Vi går vidare till mitt favoritmoment som vi kallar Svar direkt sommarspecial. Dags att höja temperaturen ytterligare så att studioatmosfären bättre rimmar med hettan utanför som då inte existerar just nu men gjorde det när jag skrev manus i London. Vi ska undersöka hur mycket ledarskribenterna har kvar av sin kärnkompetens så här i semestertider. Det vill säga att kunna skilja vitt snus från vitt guld, Falkongress från Dallas och Light från L. Kort sagt, om de blixtsnabbt kan svara på binära och ganska enfaldiga frågor. Jag ska nu redogöra för några nyligen lagda förslag eller fattade beslut och kollegorna ska omedelbart svara ja eller nej eller om de är för eller emot. Och snabbare än MPs opinionssiffror rusar i värmeböljor ska det gå för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Mm. Ja.
Har det lagts några förslag ens i den här?
Nej, jag hittar lite. Fel av förskola att anordna Pride-parad. Ja, det slår justitieombudsmannen fast i beslut. Det var i november som en förskola i Kalmar anordnade Pridevecka där barnen bland annat fick göra regnbågsflaggor och delta i Pride-tåg på gården. En pappa han JO-anmälde då förskolan. Så här sa han då, förskolebarn har inte faktakunskaper, de har inte kognitiv förmåga att alls kunna greppa det här. De blir någon form av aktivister utan att veta det. Och nu ger JO, alltså den här pappan, rätt. Enligt JO var barnen för unga för att kunna anses ha någon egentlig egen mening i någon fråga som stod i fokus under veckan. Enligt min uppfattning borde förskolan ha insett att vårdnadshavare kunde komma att få intrycket att barnen tvingades att delta i en meningsyttring, skriver chefs JO Erik Nymansson i sitt beslut. Så tycker JO, hur tycker vi? Pride-parad på förskolan, är vi för eller emot? Till att svara direkt.
Emot.
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 Ja, ni håller med JO, varför det, Sofia?
Nej, men det behöver man väl inte hålla på med på förskolan i korta drag. Jag läste
hur... Håller du med om att det kan vara en meningsyttring, att det blir som meningsyttring?
Jo, men det blir det ju, och det blir också en, det var en av kommentarerna man hade där var ju att föräldrar kan känna att de skulle skapa en jobbig situation om de sa att deras barn inte skulle delta, till exempel att man skapar social utanförskap, så att man inte egentligen har något val. Socialt blir det svårt att säga nej tack, det här behöver vi inte.
Okej. Tove, vill du komplettera planeringen?
Nej, jag tycker att den räcker så.
Tummen upp för Gio där. Vi tar en till. Regeringen vill att fler framtida nyinvesteringar i infrastruktur ska kunna finansieras med brukaravgifter. Det här berättade infrastrukturminister Andreas Karlsson i en intervju i Dagens Nyheter. Man vill också pröva den modell som används i våra grannländer, där statligt ägda företag själva får bygga och finansiera vissa typer av projekt och alltså konkurrera med Trafikverket. Vad tycker du om detta? Statliga företag som bygger och finansierar nya vägar och järnvägar istället för Trafikverket. Är vi för emot till att svara direkt?
Vi skulle inte svara på avgifter alltså.
Jo, det ingår i paketet så att säga. Att...
Ja, för det säger jag för.
Det är du för. Men du tycker inte den här nya modellen med nya statliga företag?
Den väljer jag inte riktigt ta ställning till.
Okej, vad tycker du Sofia?
Jag tror...
För... Vi tar bara brukaravgifter för att finansiera ny infrastruktur.
Ja, för.
Okej. Peter, varför det? Först ska vi betala skatt för vägar, så får vi inga vägar. Då ska vi betala brukaravgifter. Är det verkligen rimligt?
Ja, men absolut, jag tycker det. Alltså just när det gäller... Liksom, inte den grundläggande infrastrukturen, utan men om vi nu pratar motorvägar. Jag var ju, som du sa, i Frankrike under semestern. Där har man ju det, till exempel. Och jag tycker att det blir liksom en ganska... I Frankrike upplevde det liksom ganska straightforward. Alltså, så här, du har ett val. Mm. Antingen tar du de snirkliga vägarna, och det är gratis. Mm. Om du värderar din tid, så kör du på motorvägen. Så att, ja, jag tycker att det är en...
Men Frankrike, jag har också bilat omkring det och tänkt på att det är ett system som är sympatiskt på det sättet. Och ibland blir man bara köra fort, inte kolla på naturen. Nej. Då lägger man sina pengar, så att säga. Jag håller med om det också. Men skulle man inte kunna tillåta privata företag då? Att äga en väg?
Ja, kör.
Hörrni, det var bara de jag hade. För nu ska vi gå vidare. Och då har det blivit dags för mitt favoritment som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent eller en sommarvikarie? Ett tungt moment, kanske det tyngsta, kanske det mest avgörande, avskytt, fruktat, men framförallt älskat. Nu ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om, och ni där hemma på Tofta strand kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det gör för Tove, Sofia och Peter, då är ni ju smartare än ledarskribent, men det är ju å andra sidan de flesta andra också, så frågan är om det är så mycket att skryta om. Senast tog ju Erik hem det, drog sig tillbaks, obesegrad den rackaren, så ny vinnare kommer koras idag. Peter, minns du reglerna?
Vakt.
Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag fråga om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äran. Det här har inte jag bytt på flera veckor, då måste jag snabbt komma på någonting. Vinnaren får äran att fira Frankrikes nationaldag med mig i veckan. Eller hur ska det gå till egentligen? Jag ska inte ens fira den. Är ni med? Vi har pratat vatten. Vätedioxid. Vi har ju frågat rätt mycket om det tidigare. Men vilken eller vilka myndigheter är det i Sverige som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen? Vilken eller vilka myndigheter? De har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen.
Oj, det här var en väldigt bra fråga.
Alltså, ja, det är mycket enklare än ni tror. Peter var först.
Peter. Är det Livsmedelsverket?
Nej. Sofia?
Jag skulle säga Livsmedelsverket. Men är det, menar du kommunerna då?
Ja, det är så enkelt.
Oh, snyggt!
Jag sa det. Så är det. Man behöver ju inte ha kommunalt vatten. Ungefär hur många människor i Sverige får sitt vatten från egen brunn? Närmaste hundratusental söker jag här. Peter plus.
Peter, Tove och några till.
Närmaste hundratusental.
Som får kommunalt vatten, eller som får eget?
Ja, som får vatten från egen brunn.
800 000.
Nej, det var fel. Vill ni andra chansa? Man kan ju chansa.
Men det var väl, det var fel, men det var väl närmast, Vinny?
Tove?
Nej, Tove.
300 000.
Nej, det var fel. Nej, det var
1 miljon.
Nej, det var 1,2 miljoner. Ingen hade rätt. Vatten är ju också plats för flera viktiga näringar, bland annat fiske. Vad heter Sveriges... Vilken minister har ansvar för Sveriges, för fisket i Sverige?
Peter. Peter Kullgren.
Ja.
Såklart. Peter Kullgren, han kommer ju från Forshaga. Vilket landskap hittar man Fors? Peter först.
Värmland.
Tack, Värmeland, du sköna. Hörrni, så här på sommaren kan det vara skönt efter en het dag att ha en dusch. Hur mycket vatten går åt för en 5 minuters dusch avrundat till 10-tal liter?
Sofia.
Sofia?
Okej, man ska ha rätt här. Hur mycket marginal?
10-tal liter. Sofia?
Det är 60.
Det är helt rätt!
Det måste du läste det här inför min ledare.
Jag tycker att det låter väldigt mycket.
12 liter i minuten.
Genomsnittlig konsumtion per dag för svenskar är 140 liter om dagen.
Jo, precis. Det är väl, men
vad vi duschar bort 60 liter. Ja. Dricker vi 80 liter eller vad?
Man räknade 30 liter på tvätt.
Ja, det är klart.
Och om det var 10 liter på disk.
Vi spolar ju också lite.
Ja, precis.
Men ingenting av vad det kostar, liksom förbrukningen för att producera livsmedel eller så.
Nej, det räknar man inte in i den summan, utan bara direkt.
Spännande det här. 2 poäng till Sofia, 2 poäng till Peter. Tove vilas i form. Nu blir det mer vatten. Nu blir det några musik till och med faktiskt. Sånger om just vatten. Och nu söker jag artisten.
Peter.
Tove.
Peter först.
Simon Garfunkel.
Och då vet du förstås också vilken låt det var.
Bridge Over Troubled Water.
Så var det precis. Snyggt. Vi ska lyssna på mer Simon Garfunkel. Lyssna här. Filmens titel på svenska eller engelska? Filmens titel på svenska. Peter.
Är det där som är mandomsprovet?
Ja.
Eller The Graduate som heter på engelska.
Jag trodde först att du skulle spela... Det finns ju en fantastisk cover av den här som heter Fru Alenius med Tommy Körberg och Siv Vanquist. Finns bara på YouTube. Den finns inte inspelad mer än som ett tv-klipp.
Alltså det här med att översätta hits till svenska, det var ju en väldigt fin gren förut. Alltså. Det finns ju en fantastisk översättning av låten Jackson som där då handlar om att de ska åka på semester till Laxå.
Är det Tova Karlsson och Tore Skogman?
Ja, nej, inte Tore Skogman, men Tova Karlsson är det.
Lasse Lönndahl.
Ja, Lasse Lönndahl är det, precis. Hitta gärna den. Vi tar en ny vattenlåt och då är det då artisten jag söker. Peter?
Night Swimming med R.E.M.
Alltså det här med att ha en mästare i... vad heter det nu?
Det här är en av R.E.M.s bästa låtar. Vi måste lyssna lite mer på den faktiskt. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago, turned around back so the windshield shows. Oerhört sentimental och härlig rocklåt av R.E.M. helt enkelt, tycker jag.
Fan, R.E.M. har ju ändå något.
De har ju det där sentimentala, nostalgiska, härliga liksom, September coming soon och så vidare liksom. Vi gillar R.E.M. här. Det här var låt från när pappa och mamma var unga. <så vidare.
laughs> Det här var väl ändå en ganska sen låt av R.E.M.
Är inte det här Automatic for the People? Ja, kanske lite. Men 90-tal skulle jag i alla fall säga
att det är. Ja, det är det väl.
Hörrni, vi går vidare. Vi konstaterar att Peter är uppe på 5 poäng, så vi är på 2 poäng. Tova 0 poäng. Vad betyder R.E.M.?
Både Peter.
Tove.
Peter först.
Kan nästan ge den här till Tove.
Nej, det får inte. Gud vad överlägset.
Rapid eye movement.
Precis. Hörrni, vi har pratat på Karolinska sjukhuset. Sveriges största sjukhus som har verksamhet framförallt i två kommuner. Solna och...
Peter. Huddinge.
Man får nästan ha det på länk för att det ska bli rättvist.
Ja, men i vanliga fall har jag ju 5 sekunders fördröjning på min långsamma lina.
Karolinska sjukhuset i Solna. En av de första enheterna som öppnades här var Sveriges första onkologiska klinik redan 1937. Fortfarande bedrivs här icke-kirurgisk cancerbehandling. Vad heter denna enhet?
Peter. Om den fortfarande... Är det Radiumhemmet?
Ja, det är Radiumhemmet. Den 10 juli är det idag, för precis 41 år sedan, nämligen den 10 juli 1985, sprängde den franska underrättelsetjänsten ett fartyg från Greenpeace i Aucklands hamn. Vad heter fartyget?
Just det.
Peter?
Alltså, fast var det någon atoll som hette Mururoa?
Mururoa var ju atollen Frankrike skulle spränga. De skulle provspränga, Greenpeace var där och protesterade. Och så hade då Mitterrand då, som president, godkänt en mycket mystisk plan att han skulle spränga Greenpeace-fartyg, vilket då... Så
det genomförde. Ja, nej, det här har ramlat ur minnet.
Någon annan skan? Nej, den hette Rainbow Warrior.
Mm.
En sista fråga, apropå regnbågsflaggan då, Pride. Vi har pratat lite Pride. 6 färger ingår ju då i den så att säga, vanliga Pride-flaggan. Men hur många färger ingår...
Tove?
Jag har avbrutit nu.
7.
Nej, hur många färger ingår i det som kallas Progressive Pride Flag? Som är då den senaste utvecklingen.
Jag går på -1 nu.
Ja. Men vad sa du, det är 6 i den vanliga?
Ja. Mm. Och så, ni vet, Pride Flaggan utvecklas ju hela tiden. Ja. Liksom där, för att...
Det är...
Sofia. 12.
Nej, du har fel.
10.
Det är 11.
Men för det är de lägger till brunt och svart i botten.
Mm,
och sen så har de transflaggan som kommer in som en sned, liksom trekant från sidan.
Ja.
Och den är rosa och vit och blå.
Och ljusblå.
Ja.
Så det är 5 färger till där.
Och sen så är det ju en färg i den här trekanten. För det var så jag kom fram till.
Du har helt rätt, för det är faktiskt inte exakt samma gul. Jag funderar på det här. Du får faktiskt en poäng på extra för den.
Expertis!
Mm. Ja. Jo då, men jag är generation Z.
Precis, för det, jag funderar på faktiskt där. Nu var det ChatGPT.
Två olika gula nyanser.
Ja, men ChatGPT sa 11 då, men du har helt rätt.
Ja.
Att det är mörkare gul där. Och så är den här ringen där. Ja. Också. Så frågan är då,
vet ni vad brunt och svart står för i den nya Pride-flaggan?
People of color måste det vara, eller?
Ja, bruna och svarta människor.
Mm. Precis, för det är väl det som håller vi att se, att man liksom tar in mer och mer och mer hela tiden.
Jag tycker det är väldigt kul. Bara fyll på.
Jo, men när det gäller så här HBTQ, då har man ju slutat med att man sätter bara plus. Så där orkar man ju liksom, man har gett upp. Jag tänker man kommer sluta kanske med att ha en helt så här vit flagga och säger att det här representerar regnbågens hela brytning. Och så där, liksom.
Ja, men exakt. Det vita ljuset innehåller ju alla varje.
Ja. Så är det. Peter tog ju hem det här, så det sjöng om det med 8 poäng. Sofia slutade då på 3 när hon fick rätt på det sista. Tove gick på -1 idag. Hur känns det, Tove?
Nej, men jag håller på att upparbeta min inre Paulina Neuding här och känner att det här med att ha musikquizfrågor med Peter med, det
men
är ju...
Jag noterar nu att jag vann 5 poäng. 5 poäng.
Hur många av dem var från musikquizet? 3. Var det 3?
Men musik kommer inte undan. Det har man även På spåret sådär. Så att det som är ju då förebilden. Nej, det kan jag inte säga av upphovsrättsskäl, men jag ändå kanske låter.
Jag känner också att den här distansen gör sig till incitament
nästa vecka sätter vi Peter på distans.
Men på tal om försvenskningar, du vet väl vad Östen Warnbrings 15 minuter från Eslöv hette i originalet?
15 minuter från Tulsa.
20 minutes to Tulsa.
Men Tulsa var det han skulle till.
Har ni hört den här varianten av I've been everywhere, av vem fan är det som gjort den? I've been everywhere, men har ju gjorts med bara orter i Skaraborg. Det måste vi bara lyssna på som avslutning.
Jag kommer aldrig ihåg vad han heter, han som gjorde 20 minutes.
Det är en klassiker. Jag kan nynna på den när jag är 15 minuter från Eslöv.
Fantastiskt. hasselhot.
Mm. Och sen, vad heter den här när han gör den där, New York, New York, men Borås, Borås.
Och när jag nu ändå skulle in och klippa här så kan väl jag passa på att komma med ett musikbidrag sådär som jag brukar gilla att göra i fredagspoddarna. För det är ju faktiskt så att Ronnie James Dio, den lilla mannen med den väldigt stora rösten, skulle ha fyllt 84 just idag. Och det är en långvarig strid på redaktionen det här att Peter Wendblad avfärdar mycket av den musik jag håller allra närmast hjärtat som värsta sortens gubbrock. Medan jag och min sida menar att det där är lite som autism. Det är ett spektrum där gubbrocken och hårdrocken ofta rör sig längs samma glidande skala. Och få har väl illustrerat det så fantastiskt väl som gamle Ronnie. Så här kommer en dänga från hans allra vackraste gubbrocks ögonblick. Hoochie Coochie Lady. Då till sist även den en fantastisk låt, slätta remaken av Johnny Cash, I've Been Everywhere. Trevlig helg på er och trevlig sommar för den delen från er ständigt tillgivne producent.
Jag gick risigt, trött och dan på den långa skara vägen. När det kom en riktigt stor bil med ett långt släp fick jag se sen. Om du ska till Skara pojk så kan du åka med bak. Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflak. Han undrar om jag sett en väg så in i full i skit. Så jag sa lyssna. Jag har åkt på varje väg i Skaraborg. Jag har varit överallt ser du. Jag har varit överallt ser du. Körsat bara slätta ser du. Låt mig nu berätta du. Jag har rest en del i mina dagar. Lyssna nu tills jag är klar. Jag har varit i Skara, Vara, Lidköping, Häggersted, Trova, Götene, Röttene, Vedum, Kedum, Kollasö, Träsberg, Mösseberg, Fartköping, Örslösta, Återsta, Lövene, Levene, Herrene, Sorreby, Sottenäs, Grästorp, Kinne, Kleva, Kinne, Kulle, Kinnevi. Jag har varit överallt, ser du. Jag har varit överallt, ser du. Körsat bara slätta, ser du. Låt mig nu berätta du. Jag har rest en del i mina dagar. Lyssna nu,
jag
är klar.
Vem var det, sa du?
Den som sjunger där. Ja. Det är någon som heter Niklas Karlsson som är någon lokalartist då i Grästorp.
Jag var ju slätta förra helgen.
Ja, det roliga är jag har ju nästan varit i alla de här orterna faktiskt. I och med att jag har min svärfamilj där och då åker man runt mycket där. Mm. Jaha, Tove, det var allt jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda?
Vi får väl vara det då.
Sa hon sippt. Stort tack Tove Livendal för att du var med idag.
Tack snälla Andreas.
Stort tack Sofia Ek Hallonqvist för att du var med idag.
Tackar.
Stort tack Peter Wendblad för att du var med idag.
Tack, vilket välkomnande tillbaka. Och som en varm kram.
Ja. Och innan vi slutar helt och tackar er lyssnare ska vi passa på att påminna om det erbjudande vi har just nu. Nämligen att få läsa Svenska Dagbladet helt gratis fram till valet. Då går ni in på svd.se/testaledare och fyller upp uppgifter där så får ni läsa svenskan helt gratis digitalt. www.svd.se/testaledare. Gå in där direkt. Stort tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.